Spår 4. Från kanalhamnen till Rådhustorget. Nu ska du vända och gå tillbaka en bit på Bastugränd och sedan höger bort mot Hamngatan som går parallellt med Bastugränd. Är du osäker kan du titta på kartan. Under medeltiden var gatan stenlagd och på vissa ställen upp till 4-5 meter bred. Utefter gatan fanns stora köpmanshus. Den vanliga gatubeläggningen var annars så kallade gavelbroar, gjorda av timmerstockar. När det blev allt för mycket avfall och dynga la man helt enkelt ut en ny gavelbro på gatan. Som mest har man hittat 17 olika gatulager ovanpå varandra. Parallellt med Hamngatan finns mindre så kallade vattugränder. De kunde vara mycket smala, kanske inte bredare än 70-80 cm. I dessa gränder rörde sig både människor och djur. Och det var säkert väldigt trångt om saligheten ibland.
I gränderna har man gjort många arkeologiska fynd. En flöjt, ett islägg, en visselpipa, skedar och dåtidens toapapper, rövstickor. I Repslagare gränd hittade man 1996 en vattenledning av trä. Den fungerade fortfarande. Anledningen till att man gör så många fynd i Söderköping är att staden vilar på upp till 40 meter lera. Mycket av det som kommer under jord, även organiskt material som tyg, skinn och trä, bevaras i den täta blåleran.
Från Hamngatan kommer du fram till Rådhustorget. Fortsätt ut på torget och sätt dig på en av bänkarna som finns där och lyssna vidare. Det var i början av 1200-talet som bebyggelsen tog fart och blev stadsliknande. Redan 1250 nådde staden sin maximala medeltida utbredning. Stadsplanen syns fortfarande i dagens gatubild. Rådhustorget har alltid funnits på denna plats. Ibland något större, ibland träbelagt. Under gatstenarna finns 2 meter tjocka kulturlager med lämningar i 11 skikt. Man har hittat spår efter handelsbodar, verkstäder och bostäder. På den sidan av torget som vetter mot ån ser du rådhuset. Det första rådhuset byggdes runt 1250, i sten med torvtak. På 1400-talet byggde man till ett torn och trappstegsgavlar. År 1567 drabbades Söderköping av det nordiska sjuårskriget och sattes i brand. Men redan 10 år senare fanns ett nytt rådhus på plats, i tegel och med valvgångar.
Vintern 1567 tågade den danske fältherren Daniel Rantzau upp genom Östergötland och förhärjade allt i sin väg. Mot danskarna stod ett försvagat Sverige under ledning av en förvirrad Erik den XIV. Söderköpingsborna ville rädda sin stad och erbjöd sig betala 10 000 daler i brandskatt till fältherren. Men detta nådde de svenska trupperna som inte kunde godta att Söderköpingsborna köpte sig fria. Istället överföll de Söderköping och efter ett dygns härjande satte svenskarna eld på staden och flydde sedan. Strax därefter marscherade danskarna in. Mycket var då redan förstört, men det fanns ändå mycket kvar för danskarna att roffa åt sig. Rantzau skriver i sin dagbok: "Av alla städer i kungariket Sverige är Söderköping en av de största, förnämsta och rikaste. Den ligger bara 2 mil från Östersjön vid en vacker segelbar å från vilken man kan komma in till Östersjön med skepp. I staden fanns också ett härligt byte, särskilt ett ståtligt förråd av vin, mjöd, öl, brännvin och andra drycker. Och även om de flesta källare skadats av eld, så har de våra ändå fått sina behov stillade. Vid vattnet stod flera spannmålsmagasin, i vilken den svenske kungen magasinerat en stor präktig mängd spannmål. En del hus var fyllda med bröd, andra med salt och andra med andra matvaror. Den danska hären tog vad de ville ha och brände sedan ned flera fartyg och allt vad som i övrigt fanns kvar av staden.
När hamnen förlorade sin betydelse på grund av landhöjningen blev staden fattigare och man lät rådhuset förfalla. Det rådhus som du ser idag uppfördes år 1777. På andra sidan bron, över Storån, alldeles till höger vid lyktstolpen, finns en ljudinstallation. Om du vill kan du pausa ljudpromenaden och gå dit och lyssna på hur hamnen och torget kan ha låtit för 800 år sedan.